From the conference center at Temple Square in
konferenscentret i Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu den 182:a halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Musiken under det här mötet får vi av en kör av unga män och unga kvinnor från stavar i Benyon och Taylorsville i Utah. Denna sändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet. President Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder den här sessionen.
Dear brothers and sisters, dear friends, we welcome you to the second session of the 100.
Bröder och systrar och vänner, vi hälsar er välkomna till den andra sessionen om 182:a halvårskonferensen. President Monson som presiderar har bett mig leda mötet. Vi välkomnar alla som samlats här eller som deltar via television, radio eller internet. Liksom alla som samlats i stadscentrer i olika delar av världen dit konferensen sänds via satellit. Musik under det här mötet får vi av en kör av unga män och unga kvinnor från stavar i områdena Benyon och Taylorsville i Utah under ledning av syster Leah Tarrant med Bonnie Goodliff och Linda Margetts vid orgeln. Kören inledde mötet med att sjunga Arise, O Glorious Zion. Inledningsbönen får vi sen av Elsie Gary W. Gong i det 70s kvorum.
Arise, O glorious Zion, as joy and Our dear Father in heaven.
Vår kära Fader i himlen. På denna sabbatsdag är vi tacksamma för att samlas här i den här sessionen av generalkonferensen. Vi söker efter att bli instruerade och uppbyggda och helgade i denna konferenscenter och över hela världen. I varje nation, tungomål och folk. Vi tackar dig, kära Fader, för din frälsningsplan. För din sons nåd, den heliga Messia. Och för din fullkomliga kärlek och förståelse för var och en av oss, dina söner och döttrar, i våra egna olika liv. Vi ber för dem som ska tala och för dem som ska sjunga. Det återställer evangeliets fantastiska sanningar. Må vi, helige Fader, genom det som vi kommer känna i våra hjärtan och i våra sinnen. Och om det är din vilja att få en förändring, en djupare förståelse och en önskan att välsigna våra familjer, våra söner och döttrar, systrar och bröder i våra olika omständigheter och i alla våra olika evangeliesituationer nu och i evighet. Detta är vår bön i vår frälsares, din son Jesu Kristi namn. Amen.
choir just sang, I am a
Kören sjöng, jag är Guds lilla barn. Tack, kära körmedlemmar. President Henry B. Eyring ska nu lägga fram kyrkans generalämbetsmän och områdeskutjo för röstning. Sen får vi höra från ästerna L. Tom Perry och M. Russell Ballard i de 12 apostlarnas kvorum. Efter dem talar äster Larry Echohawk i de 70s kvorum.
It is proposed that we sustain.
Det är föreslaget att vi stöder Thomas Spencer Monson som profet, siare och uppenbarare och president för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Henry Benyon Eyring som första rådgivare i första presidentskapet och Dieter Friedrich Uchtdorf som andra rådgivare i första presidentskapet. De som instämmer kan visa det. De som är emot om någon kan visa det. Det är föreslaget att vi stöder Boyd Kenneth Packer som president för de 12 apostlarnas kvorum och följande bröder som medlemmar av det kvorumet. Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson och Neil L. Anderson. De som instämmer kan visa det. Om någon är emot kan det visas. Det är föreslaget att vi stöder rådgivarna i första presidentskapet och de 12 apostlarna som profeter, siare och uppenbarare. Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot kan det visas på samma sätt. Äster J. E. Jensen har avlösts som medlem i presidentskapet för de 70s kvorum. De som med oss vill uttrycka sin uppskattning kan visa det. Det är föreslaget att vi stöder äster Craig C. Christensen som medlem i presidentskapet för de 70s kvorum. Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot, visa det. Det är föreslaget att vi med tack och uppskattning för hans utmärkta tjänande avlöser äldste Marlon K. Jensen som kyrkans historiker och skrivare. Alla som instämmer kan visa det. Det är föreslaget att vi stöder äldste Stephen E. Snow som kyrkans historiker och skrivare. Alla som instämmer kan visa det. Någon emot? Det är föreslaget att vi avlöser äldsterna Keith K. Hilbig, J. E. Jensen, Marlon K. Jensen och Octaviano Tenorio som medlemmar i de 70s första kvorum och utnämner dem till generalauktoriteter emeritus. Det är också föreslaget att vi avlöser äldsterna Keith R. Edwards och Larry W. Gibbons som medlemmar i de 70s andra kvorum. De som med oss vill uttrycka sin uppskattning för dessa bröders utmärkta tjänande var vänliga visa det. Det är föreslaget att vi stöder övriga generalauktoriteter, områdes 70 och byorganisationernas generalpresidentskap som de nu är insatta. De som instämmer kan visa det. De som är emot kan visa det. Tack bröder och systrar för ert stöd och för er fortsatta tro, hängivenhet och era böner. Vi kommer nu få höra från äldste Perry.
I reached a special milestone this summer.
Jag nådde en milstolpe den här sommaren. Jag fyllde 90 år. När man når vissa milstolpar i livet är det bra och lärorikt och att begrunda de händelser och upplevelser som åren fört med sig. Ni ungdomar som lyssnar till det här eller läser det här talet kanske inte är särskilt imponerade. Och imponerande när jag levde 19 år. Men när jag föddes var det stor prestation att bli så gammal. Varje dag tackar jag min himmelske fader för att han låter mig leva så länge. Så mycket har förändrats under mitt liv. Jag har sett utveckling av både den industriella tidsåldern och informationstidsåldern. Massproducerade bilar, telefonen och flygplanet var banbrytande uppfinningar när jag var liten. Idag förändras sättet vi finner, delar och använder information nästan dagligen. I min ålder förundras man över hur snabbt världen vi bor i förändras. Så många av dagens genombrott äggar fantasin med hur den kan förbättra vårt liv. Under alla snabba förändringar omkring oss ber och arbetar vi innerligt för att se till att Jesu Kristi evangeliums värderingar ska finnas kvar. Några av dem ligger redan i farozonen för att gå förlorade. Högst upp på listan över dessa värderingar och därför motståndarens främsta mål står äktenskapets helgd och familjens centrala betydelse. Det utgör ankaret och den trygga hamnen i ett hem där varje barn till vår himmelske fader kan möta ett gott inflytande och lära sig andra eviga värderingar. Min egen familj började inför firandet av min 90-åriga milstolpe att hjälpa mig minnas och uppskatta alla erfarenheter jag fått under mitt långa liv. Min brorsdotter samlade till exempel ihop och visade mig flera brev som jag hade skrivit till mina föräldrar för nästan 70 år sedan när jag låg i flottan på ön Saipan i Stilla havet under andra världskriget. Särskilt ett av breven fångade mitt intresse. Det var ett brev jag skrev till min mor som hon skulle öppna på mors dag 1945. Jag vill läsa en del av det för att belysa varför jag alltid kommer att vara tacksam för min kärleksfulla far och mor som lärde mig så mycket genom sitt sätt att undervisa i hemmet. Mina föräldrar är de jag föreställer mig när jag läser om goda föräldrar. För de satte sitt äktenskap och barnens uppfostran först. Brevet jag skrev till mors dag 1945 börjar så här. Kära mamma, under de senaste 4 åren har jag haft otur att tillbringa mors dag utan ditt sällskap. Varje år har jag velat vara hos dig så jag kan berätta hur mycket jag älskar dig och hur mycket jag tänker på dig. Men eftersom det återigen är omöjligt måste jag göra det genom att göra det som är näst bäst och skriva ner det i ett brev. I år har jag mer än tidigare insett hur mycket det betyder för mig att ha en underbar mor. För det första saknar jag alla små saker du brukar hjälpa mig med. När jag steg upp på morgonen behöver jag aldrig bekymra mig om jag hade en ren skjorta eller rena sockor eller inte. Allt jag behöver göra för att öppna lådan och där låg de. Och när det var dags att äta visste jag alltid att någonting jag gillade skulle serveras, tillagat på bästa sätt. Och på kvällarna visste jag alltid att jag skulle hitta rena lakan i sängen och rätt mängd täcken för att ha det varmt och skönt. Det var verkligen härligt att bo hemma. När jag läste de första styckena i brevet chockades jag hur sentimentala det lät. Men jag bodde ju i tält och sov under ett myggnät i en tältsäng, så mina tankar gick till mitt underbara hem. Mitt brev till mamma fortsatte. Men jag uppskattar ännu mer det exempel du var för mig. Du gjorde livet så härligt för oss som familj att vi ville gå i dina fotspår. Vi ville fortsätta känna samma glädje som vi kände när vi var små. Du tog dig alltid tid till att ta familjen ut bland bergen och vi kunde räkna med att du alltid ville klättra i berg eller spela boll med oss. Du och pappa åkte aldrig på semester själva. Familjen följde alltid med er. Nu när jag inte är hemma längre vill jag alltid berätta om mitt hemliv eftersom det var så trevligt. Jag kan inte sluta att följa det du har lärt mig. För mina handlingar skulle svärta ner din karaktär. Min största utmaning i livet att vara värdig att kallas Nora Sonner Perrys son. Jag är mycket stolt över den titeln och hoppas att jag alltid kommer att vara värdig den. Jag hoppas att jag kan vara hos dig nästa år så att vi kan göra allt det roliga jag planerat för morsdag under de senaste 4 åren. Må Herren välsigna dig för allt det underbara du gjort i denna oroliga värld. Underskrivet. Jag älskar dig, Tom. När jag läste brevet igen tänkte jag också på den kultur som finns i familjen, församlingen, staven och samhället som jag växte upp i. Kulturen är sättet som ett folk lever på. Det finns en unik evangelisk kultur, en uppsättning, värderingar, förväntningar och sedvanor som är gemensamma för alla medlemmar i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Denna evangeliska kultur kommer av frälsningsplanen, Guds befallningar och levande profeters lärdomar. Den tar sig uttryckt i sättet vi fostrar våra barn på och lever våra egna liv. Den första instruktionen som gavs till Adam om hans ansvar här på jorden finns i första Moseboken 2:24. Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru och det ska bli ett kött. Föreningen av en man och en kvinna så att det är lagligt och rättmätigt vigda sker inte bara för att ge framtida generationer möjlighet att ärva jorden. Den för också med sig den största glädje och tillfredsställelsen som finns under detta jordeliv. Det gäller särskilt när prästadömets kraft förkunnar att äktenskapet ska vara i tid och all evighet. Barn som föds inom sådana äktenskap har en trygghet som inte finns någon annanstans. Det som lärs ut i hemmet av goda föräldrar blir allt viktigare i dagens värld där motståndarens inflytande är så omfattande. Som vi vet försöker han urholka och förstöra själva grunden till vårt samhälle, familjen. På slipade, noggrant förklädda sätt attackerar han hängivenheten till familjen över hela världen och underminerar kulturen och förbunden hos trofasta sista dagars heliga. Föräldrar måste bestämma sig för att undervisning i hemmet är ett högst heligt och viktigt ansvar. Även om andra institutioner som till exempel kyrkan och skolan kan hjälpa föräldrar att vänja den unge vid den väg han eller hon bör vandra, så vilar ansvaret i första hand på föräldrarna. Enligt den stora lyxalighetsplanen är det goda föräldrar som fått förtroendet att ta hand om och utveckla vår himmelske faders barn. I vårt anmärkningsvärda förvaltarskap som föräldrar finns det många sätt som goda föräldrar kan få den hjälp och det stöd de behöver för att undervisa sina barn om Jesu Kristi evangelium. Låt mig föreslå 5 saker som föräldrar kan göra för att skapa en starkare familjekultur. För det första, föräldrar kan innerligt be sin himmelske fader om hjälp att älska, förstå och vägleda barnen han skickat till dem. För det andra, det kan ha familjebön, skriftstudier och hemafton och äta tillsammans så ofta som möjligt. De kan göra middagen till en tid för kommunikation och undervisning av värderingar. För det tredje kan föräldrar använda sig av kyrkans stödjande nätverk genom att samtala med barnens primärlärare, ungdomsledare och klass- och kvorumpresidentskap. Genom att kommunicera med dem som har kallats och avskilts till att arbeta med deras barn kan föräldrar ge dem viktig insikt i ett barns särskilda och egna behov. För det fjärde, föräldrar kan bära sitt vittnesbörd ofta för barnen. Be dem att hålla Guds bud och berätta om de välsignelser som vår himmelske fader har lovat sina trofasta barn. För det femte, kan vi i familjen skapa tydliga och enkla familjeregler och förväntningar. Sunda familjetraditioner och seder och familjelön. Där barnen får ansvar i hushållet och tjänar ihop sin veckopeng. Så de kan lära sig att budgetera, spara och betala tionde på pengarna de tjänar. De här förslagen på hur vi kan skapa en starka familjekultur går hand i hand med kyrkans kultur. Vår stärkta familjekultur skyddar våra barn från motståndarens frestelser och brinnande pilar som finns i deras jämnårigas kultur, underhållningens och kändisarnas kultur, kreditens och berättigans kultur, internets och medias kultur som de ständigt bombarderar dem. Det kan hjälpa dem, våra barn, att leva i världen utan att vara av världen. President Josephine Smith lärde: det är föräldrarnas plikt att lära sina barn de frälsande principerna i Jesu Kristi evangelium så att de vet varför de ska döpas, så att en önskan att fortsätta hålla Guds bud sedan de döps ska inpräntas i deras hjärtan, så att de kan komma tillbaka till hans närhet. Vill ni, mina goda bröder och systrar, ha kvar era familjer, era barn? Vill ni beseglas till era fäder och era mödrar som gått före er? I så fall måste ni börja er undervisning vid vaggan. Ni måste undervisa genom såväl föredöme som föreskrifter. Tillkännandet om familjen säger: man och hustru har ett högtidligt ansvar att älska och vårda sig om varandra och sina barn. Barn är en Herrens gåva. Föräldrar har ett heligt ansvar att uppfostra sina barn i kärlek och rättfärdighet, att sörja för deras fysiska och andliga behov, att lära dem älska och tjäna varandra, att hålla Guds bud och vara laglydiga medborgare var än de bor. Enligt gudomlig plan ska fadern presidera över sin familj i kärlek och rättfärdighet, och han har ansvaret att sörja för och beskydda sin familj. Moderns främsta ansvar är barnens omvårdnad. I dessa heliga ansvar är fadern och modern skyldiga att hjälpa varandra som likvärdiga makar. Jag tror att det är enligt gudomlig plan som moderns roll betonar omvårdnaden och undervisningen av nästa generation. Men det är underbart att se män och hustrur som har uppnått ett riktigt partnerskap där deras inflytande vävs samman och de effektivt kommunicerar både om och med sina barn. Ondskans våldsamma angrepp mot våra barn är mer utstuderade och skamlösa än någonsin tidigare. När vi bygger en starkare familjekultur skapar vi ett extra skyddslager för våra barn och fjärmar dem från världsliga inflytanden. Gud välsigne er, ni goda mödrar och fäder i Sion. Han har anförtrott sina eviga barn i er vård. Som föräldrar är vi medarbetare med, ja, vi förenar oss med Gud i att åstadkomma hans verk och härlighet bland hans barn. Det är vår heliga plikt att göra vårt allra bästa. Det vittnar jag om i Jesu Kristi namn. Amen.
Elder Perry, I think you must be the youngest 90-year-old in the whole church.
Elder Perry, du måste nog vara den yngsta 90-åringen i kyrkan. Han nästan hoppar ur stolen. Kära bröder och systrar, varje gång jag äter en färsk, solmogen tomat eller plockar en mogen, saftig persika direkt från trädet går tankarna tillbaka 60 år när min far ägde en liten persikoodling i Holiday, Utah. Han hade bikupor där för att pollinera persikoblommorna som så småningom skulle bli till stora, härliga persikor. Far tyckte om sina milda honungsbin och förundrade sig över hur tusentals bin samarbetade för att förvandla nektarn som samlas in från persikoblommorna till söt gyllene honung, ett av naturens näringsrikaste födoämnen. Faktum är att näringsfysiologer säger att den är ett av de födoämnen som innehåller alla näringsämnen, enzymer, vitaminer, mineraler och vatten som behövs för att uppehålla livet. Min far försökte alltid engagera mig i arbetet med bikuporna, men jag lät honom gärna ta hand om sina bin. Men sen dess har jag lärt mig mer om den välorganiserade bikupan. En koloni med omkring 60 000 bin. Honungsbin pollinerar, samlar nektar, kondenserar nektarn till honung. Det är deras magnifika besatthet som inpräglas i deras genetiska uppbyggnad av vår skapare. Det är uppskattat att för att producera ett halvt kilo honung måste de i medeltal 20 000 till 60 000 bina i kupan tillsammans besöka miljontals blommor, färdas ungefär 2 gånger runt jorden. Under sin korta livstid, bara 6 veckor, bidrar ett enda honungsbi bara med en 1/12 tesked honung. Det här kan ju tyckas obetydligt när man jämför med helheten, men varje bis 1/12 av en tesked honung har stor betydelse för livet i bikupan. Bina är beroende av varandra. Arbete som skulle vara helt överväldigande, omöjligt för några få bin att göra, blir lättare därför att alla bin trofast gör sin del. Bikupan har alltid varit en viktig symbol i vår kyrkas historia. Vi lär i Mormons bok att jarediterna hade med sig honungsbin när de färdades till den amerikanska kontinenten för tusentals år sedan. Brigham Young valde bikupan som symbol för att uppmuntra och inspirera den samarbetskraft som var nödvändig bland pionjärerna för att förvandla det karga ökenlandskapet runt Stora Saltsjön till de bördiga dalar som vi har idag. Vi är förmånstagare till deras gemensamma vision och flit. Bikupssymbolen syns både inuti och utanpå många av våra tempel. Den här talarstolen där jag står är tillverkad av trä från ett valnötsträd som växte i president Gordon B. Hinckleys trädgård, och den är smyckad med snidade bikupor. Alla de här symbolerna vittnar om ett faktum. Stora ting åstadkoms och bör då lättas när många händer verkar med iver för en god sak. Tänk er vad miljontals sista dagars heliga skulle kunna åstadkomma i världen om vi fungerade som en bikupa i fokuserad, koncentrerad hängivenhet mot Herren Jesu Kristi lärdomar. Frälsaren lärde att det första och största budet är: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Sedan kommer ett som liknar det: du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Frälsarens ord är enkla, men deras innebörd är djup och mycket betydelsefull. Vi ska älska Gud och älska och ta hand om vår nästa som oss själva. Tänk er vad mycket gott vi kan göra i världen om vi alla går samman, förenade som Kristi efterföljare, ivriga, energiska och avhjälper andras behov och tjänar människor omkring oss. Våra vänner, grannar, alla medborgare. Som det står i Jakobs brev är tjänande själva definitionen av en gudstjänst, religion som är ren och fläckfri. Vi läser om tjänandet som kyrkans medlemmar utför runt om i världen och särskilt den humanitära hjälp som ges i kristider, bränder, översvämningar, orkaner, virvelstormar. Den här behövliga och mycket uppskattade nödhjälpen ska absolut fortsätta som ett sätt att bära varandras bördor. Men hur är det med vårt dagliga liv? Vad skulle den sammanlagda effekten bli av miljontals medkännande gärningar utförda dagligen av oss tack vare vår innerlika, kristuslika kärlek till andra? Med tiden skulle detta ha en förändrande effekt på alla vår himmelska faders barn. Tack vare att vi visat hans kärlek till dem. Vår oroliga värld behöver denna kristliga kärlek idag mer än någonsin. Och den kommer att behövas ännu mer i kommande år. De här enkla, dagliga, tjänande gärningarna kanske inte verkar vara så mycket i sig själva, men när man ser det sammantaget så blir det som den tolfte delen tesked honung som ett bi bidrar med till kupan. Det finns kraft i vår kärlek till Gud och till hans barn. Och när den kärleken visar sig på ett påtagligt sätt i miljontals vänliga kristuslika gärningar kommer den att försköna och ge näring åt världen med dess livsuppehållande nektar av tro, hopp och kärlek. Vad behöver vi göra för att bli lika de flitiga honungsbina och för att den hängivenheten ska bli en del av vår natur? Många av oss är plikttroget närvarande på kyrkans möten och vi arbetar flitigt i våra ämbeten, särskilt på söndagar. Det är berömvärt, men är vårt sinne och vårt hjärta lika ivrigt engagerade i sånt som är gott under resten av veckan? Gör vi allting mekaniskt? Eller är vi verkligen omvända till Jesu Kristi evangelium? Hur tar vi trons frö som har fått näring i vårt sinne och planterar det djupt i vår själs bördiga jord? Hur åstadkommer vi den mäktiga hjärtats förändring som Alma säger är nödvändig för vår eviga lycka och frid? Kom ihåg att honung innehåller alla de näringsämnen som är nödvändiga för livets uppehållande på jorden. Och Kristi lära och evangelium är det enda sättet att uppnå evigt liv. Först när vårt vittnesbörd överskrider det som finns i sinnet och gräver sig djupt ner i hjärtat får vi motivation till att visa kärlek och tjäna som frälsaren. Det är då, och först då, som vi blir verkligt omvända lärjungar till Kristus, stärkta av anden till att nå våra medmänniskors hjärtan. När vårt hjärta inte längre är fäst vid det som hör världen till, så strävar vi inte längre efter att äras av människor eller att tillfredsställa vårt högmod. Istället antar vi de kristuslika egenskaper som Jesus undervisade om. Vi är milda, ödmjuka och långmodiga. Vi är välvilliga utan hyckleri eller svekt. Vi känner kärlek mot alla människor. Och våra tankar är alltid dygdiga. Vi har inte längre någon benägenhet att göra ont. Den heliga anden är vår ständiga ledsagare och läran om prästadömet faller över vår själ som himlens dagg. Bröder och systrar, det är inte så att jag uppmuntrar till överdrivet religiöst nit eller fanatism. Tvärtom. Jag föreslår helt enkelt att vi tar nästa logiska steg i vår fullständiga omvändelse till Kristi evangelium genom att införliva dess lärdomar djupt i hjärta och själ, så att vi konsekvent och med redbarhet handlar och lever efter det som vi hävdar att vi tror på. Den här redbarheten förenklar vårt liv och ökar vår lydhördhet för anden och andras behov. Det ger vårt liv glädje och vår själ frid. Det slags glädje och frid som kommer till oss när vi omvänder oss från våra synder och följer frälsaren genom att hålla hans bud. Hur uppfyller vi detta ansvar? Hur införlivar vi denna Kristi kärlek i hjärtat? Det finns en enkel daglig vana som kan göra skillnad för varje medlem i kyrkan, också för er pojkar och flickor, unga män och unga kvinnor, unga vuxna, fäder och mödrar. Den här enkla vanan är: be er himmelske fader i er morgonbön varje ny dag att vägleda er så att ni ser möjligheter att tjäna ett av hans dyrbara barn. Ha sedan ett hjärta fyllt av tro och kärlek under dagen och leta efter någon som ni kan hjälpa. Var fokuserade på detta, liksom honungsbina är fokuserade på blommorna som de sagt samlar nektar och pollen från. Om ni gör det skärps er andliga nyhördhet och ni upptäcker tillfällen att tjäna som ni aldrig tidigare insett var möjliga. President Monson har sagt att vår himmelske fader många gånger besvarar en persons böner genom oss, genom dig och mig, genom våra vänliga ord och gärningar, genom det enkla tjänande som vi utför i kärlek. Och president Spencer Kimball sa: Gud lägger märke till oss och han vakar över oss, men det är vanligen genom någon annan som han tillgodoser våra behov. Därför är det viktigt att vi tjänar varandra. Jag vet att om ni gör detta hemma, i skolan, på jobbet och i kyrkan, så vägleder anden er och ni kan urskilja vilka som behöver just det tjänande som kanske bara ni kan ge. Ni blir manade av anden och mycket motiverade att hjälpa till att pollinera världen med Kristi rena kärlek och hans evangelium. Och kom ihåg, liksom det lilla honungsbiets tolftedel tesked honung som den ger till kupan, om vi multiplicerar våra ansträngningar med tiotusentals eller miljontals andra bedjande ansträngningar för att sprida Guds kärlek till hans barn genom Kristuslikt tjänande, så blir det sammantaget en god effekt som för Kristi ljus till denna allt mörkare värld. Tillsammans sprider vi kärlek och omtanke till vår egen familj och till de ensamma, de fattiga, de nedbrutna och till de av vår himmelska faders barn som söker efter sanning och frid. Det är min ödmjuka bön, bröder och systrar, att vi i våra dagliga böner ber om inspiration att finna någon som vi kan tjäna på ett meningsfullt sätt, bland annat genom att sprida evangeliets sanning och vårt vittnesbörd. Må vi i slutet av varje dag kunna svara ja på frågan: har jag gjort något gott på vår jord idag? Har jag hjälpt någon i nöd? Detta är Guds verk. Må vi verka lika trofast som de hängivna små honungsbina gör, ber jag ödmjukt. I Jesu Kristi namn. Amen.
I volunteered for service in the United States Marine Corps during the Vietnam War.
Jag tog värvning i Förenta Staternas marinkår under Vietnamkriget. Strax efter det att jag kom till Quantico i Virginia för grundutbildningen stod jag i vakt framför min kasernsäng tillsammans med 54 andra rekryter. Jag träffade min exercisinstruktör, en stridshärdad veteran, när han sparkade upp dörren till kasernen och svor grovt högt medan han steg in. Efter den skrämmande inledningen började han i ena änden av kasernen och bombarderade rekryterna med frågor. Utan undantag hittade exercisinstruktören något hos varje rekryt som han drev med på ett högljutt och vulgärt sätt. Han fortsatte längs raden av marinsoldater som enligt instruktioner skrek tillbaka: "Ja, sergeant." Eller "Nej, sergeant." Jag kunde inte riktigt se vad han gjorde, för vi hade fått order om att stå i vakt och titta rakt fram. När det var min tur märkte jag att han tog min persedelpåse och tömde ut innehållet på madrassen bakom mig. Han sökte igenom mina tillhörigheter och ställde sig framför mig. Jag gjorde mig redo för hans attack. Han hade plockat upp min mormons bok. Och jag trodde att han skulle skrika åt mig. Istället ställde han sig närmare och viskade: "Är du mormon?" Enligt order skrek jag tillbaka: "Ja, sergeant." Återigen väntade mig det värsta. Istället stannade han upp och höjde handen som höll i mormons bok och sa sen tyst: "Tror du på boken?" Och återigen skrek jag tillbaka: "Ja, sergeant." Nu var jag säker på att han skulle skrika något nedsättande om mormoner och mormons bok. Men han stod bara där alldeles tyst. Efter en stund gick han tillbaka till min säng och la försiktigt ner min mormons bok. Sen gick han förbi mig utan att stanna till och fortsatte med att förlöjliga och nedvärdera resten av rekryterna på ett vulgärt språk. Jag har ofta undrat varför den tuffa marinsergeanten lät mig vara den dagen. Men jag är tacksam för att jag utan tvekan kunde säga: "Ja, jag är medlem i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Och ja, jag vet att mormons bok är sann." Det vittnesbördet är en dyrbar gåva jag fått genom den heliga anden, tack vare två missionärer och en rådgivande till prästernas kvorum. När jag var 14 år undervisade två missionärer, Lee Pearson och Boyd Kamphuisen, undervisade min familj om Jesu Kristi återställda evangelium. Och jag lät döpa mig. Två år senare uppmanade rådgivanden i prästernas kvorum, Richard Boren, mig att läsa mormons bok. Jag följde uppmaningen och läste minst 10 sidor varje kväll tills jag hade läst ut den. På titelbladet står det att den är skriven till lamaniterna som är en återstod av Israels hus och likaså till jude och icke-jude. I introduktionen till mormons bok Ännu ett Jesu Kristi testamente står det att lamaniterna utgör en del av indianernas förfäder. När jag läser mormons bok känns det som om att den handlar om mina indianska förfäder. Den berättar om ett folk som delvis senare kallades för lamaniter, som emigrerade från Jerusalem till ett löftets land omkring 600 år före Kristus. Och den handlar om Guds handlingssätt gentemot dessa forntida invånare som bodde någonstans på amerikanska kontinenten. Den innehåller en redogörelse över Jesu Kristi verksamhet bland dem efter sin uppståndelse. Vissa delar av mormons bok antyder att de med tiden spreds ut över de amerikanska kontinenterna och till öarna i närliggande hav. Deras profeter förutspådde att skaror av icke-judar slutligen skulle komma till detta förlovade land och att Guds vrede skulle vara över lamaniterna så att de skulle skingras, bli slagna och nästan utrotade. Min farfars far, Echo Hawk, en Pawnee-indian, föddes under mitten av 1800-talet i det som idag kallas Nebraska. När han var 19 år gammal tvingades Pawnee-stammen lämna sitt drygt 9 miljoner hektar stora hemland för att göra plats för nybyggare. År 1874 tvingade Pawnee-stammen att vandra flera hundra kilometer söderut till ett litet reservat som låg i Oklahoma Indian Territory. Pawnee-stammen minskade från över 12 000 människor till färre än 700 i Oklahoma. Pawnee-stammen hade, som de andra stammarna, skingrats, slagits och nästan utrotats. Mormons bok har ett särskilt budskap till lamaniternas efterkommande, en återstod av Israels hus. Nefi uttryckte detta i sin tolkning av sin fars syn om dessa sista dagar. Och på den dagen skall återstoden av våra avkomlingar veta att de är av Israels hus och att de är Herrens förbundsfolk. Och då skall de känna till och komma till kunskap om sina förfäder och likaså till kunskap om sin återlösares evangelium som gavs till deras fäder av honom. Ja, det ska komma till kunskap om sin återlösare och varje del av hans lära så att de kan veta hur de kan komma till honom och bli frälsta. Mormons bok är helig skrift. Den innehåller det eviga evangeliets fullhet. Profeten Joseph Smith skrev att Mormons bok är den mest felfria av alla böcker på jorden och slutstenen i vår religion. Och en människa kan, genom att lyda dess bud, komma närmare Gud än genom någon annan bok. Således har den ett budskap till alla jordens folk. När jag som 17-åring läste Mormons bok för första gången inriktade jag mig på Moronis löfte. Och jag uppmanar er att ni, när ni fått dessa uppteckningar, frågar Gud, den evige fadern, i Kristi namn, om dessa uppteckningar är sanna. Och om ni frågar med ett uppriktigt hjärta, med ärligt uppsåt och med tro på Gud, skall han uppenbara sanningen om dem för er genom den helige andens kraft. När jag knäböjde i bön fick jag ett mäktigt andligt vittnesbörd om att Mormons bok är sann. Det vittnesbördet har väglett mig genom livet. Jag uppmanar alla folk att läsa Mormons bok, ännu ett Jesu Kristi testamente. Jag ber särskilt återstoden av Israels hus, ättlingarna till folken i Mormons bok, var ni än är, att läsa och återigen läsa Mormons bok. Lär er om löftena som finns i Mormons bok. Följ Jesu Kristi lära och exempel. Ingå och håll förbund med Herren. Sök efter och följ den heliga andens ledning. Jag avslutar med Amalekis ord, en annan profet i Mormons bok. Och nu, mina älskade bröder, vill jag att ni ska komma till Kristus, som är Israels helige, och ta del av hans frälsning och hans återlösningskraft. Jag kom till honom och frambär hela er själ som ett offer åt honom. Och fortsätt att fasta och be. Och håll ut in till änden. Då skall ni, så sant som Herren lever, bli frälsta. När vi kommer till vår frälsare Jesus Kristus och renar våra hjärtan, blir vi alla redskap i att uppfylla de mäktiga löftena som finns i Mormons bok. Ja, det vittnar jag om i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Thank you, brethren.
Tack, bröder. Kör och församling sjunger nu tillsammans. Låt oss sträva fram. Och därefter får vi höra från äldsterna Robert C. Gay och Scott D. Whiting i det 70-års kvorum. Efter dem talar äldste Neil L. Anderson i det 12 apostlarnas kvorum.
This is the 182nd.
Detta är den 182:a halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
The Savior once asked his disciples the following question.
Frälsaren ställde en gång följande fråga till sina lärjungar. Vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Det här är en fråga som min far lärde mig att noggrant begrunda för många år sedan. När jag växte upp fick jag sysslor av mina föräldrar att göra i hushållet och de gav mig en fickpeng för det arbetet. Jag använde ofta dessa pengar, ungefär 3,50 i veckan, för att gå på bio. På den tiden kostade en biobiljett 1,75 för en 11-åring. Så jag hade 1,75 kvar att använda på chokladkakor som kostade 35 öre styck. En film och 5 chokladkakor. Det kunde ju bara inte bli bättre. När jag stod i kö en eftermiddag insåg jag att biljettpriset för en 12-åring var 2,45, så nu kunde jag bara köpa 3 chokladkakor. Inte riktigt villig att göra den uppoffringen resonerade jag som så att du ser inte äldre ut än du gjorde förra veckan. Jag stegade fram och bad om en biljett för 1,75. Kassörskan märkte ingenting och jag köpte mina vanliga 5 chokladkakor istället för 3. Upprymd över min bedrift rusade jag senare hem för att berätta för min pappa om min stora vinst. När jag i detalj beskrev hur det gått till sa han ingenting. När jag pratat färdigt såg han bara på mig och sa: min son, vill du sälja din själ för 35 öre? Hans ord ska rakt igenom mitt 12-åriga hjärta. Det är en läxa jag aldrig glömt. Åratal senare ställde jag samma fråga till en mindre aktiv bärare av Melkisedekska prästadömet. Han var en underbar man som älskade sin familj, men han hade inte varit i kyrkan på många år. Han hade en begåvad son som var med i ett elitidrottslag som tränade och spelade sina matcher på söndagen. Det laget hade vunnit många stora mästerskap. Först påminner jag honom om att som prästadömsbärare hade han fått löftet att om han ärade sitt prästadömes ed och förbund ska allt vad vår fader har ges åt honom. Därefter frågade jag honom, är ett nationsmästerskap värt mer än allt vad fadern har? Milt svarade han, jag förstår vad du menar, och så bestämde han tid för att träffa biskopen. Idag är det så lätt att fångas upp av världens fåfängligheter trots våra goda avsikter. Världen utövar tryck på oss att rikta våra blickar bortom målet. En person frågade mig nyligen, kan verkligen en enda drink spela någon roll? Kan ni se att det här är motståndarens fråga? Kain frågade, vem är Herren att jag skulle känna honom? Och så gick hans själ förlorad. När vi hittar på ursäkter för småsynder triumferar Satan. För en flaska mjölk, ett felstavat namn, en skål med bröd och linssoppa har förstfödslorätter och arv bytts bort. När vi begrundar vilka utbyten vi gör i våra liv, värda några ören eller ett nationsmästerskap, kan vi antingen komma med ursäkter som Kain gjorde eller underkasta oss Guds vilja. Frågan är inte om vi gör sånt som behöver rättas till, för det gör vi alltid. Nej, frågan är om vi tänker rygga från eller fullborda kallet till vår själ att göra faderns vilja. Herren älskar vår rättfärdighet, men ber oss att fortsätta omvända och underkasta oss. I Bibeln läser vi att det var en rik ung man som höll buden, som knäböjde inför frälsaren och frågade vad han behövde göra för att uppnå evigt liv. Och som i sorg vände sig bort när frälsaren sa, ett fattas dig, sälj allt vad du äger. Men minns också att det var en annan rik men världslig man, den främste lamanitiska kungen Lamonis far, som också ställde samma fråga om evigt liv. Vad ska jag göra för att bli född av Gud och få denna ogudaktiga ande ryckt ur mitt bröst och ta emot hans ande? Jag vill ge upp mitt rike så att jag kan få denna stora glädje. Kommer ni ihåg svaret som Herren gav kungen genom sin tjänare Aaron? Om du vill omvända dig från alla dina synder och böja knä inför Gud och åkalla hans namn i tro, förvissad om att du ska få, då ska du få det hopp du önskar. När kungen hörde orden om det offer han behövde göra, ödmjukade han sig, föll till marken och bad, O Gud, jag ska överge alla mina synder för att lära känna dig. Det här är bytet som frälsaren ber oss att göra. Vi ska överge alla våra synder, stora eller små, för att få faderns belöning som är evigt liv. Vi ska glömma urskuldande historier, ursäkter, bortförklaringar, försvarsteknik, senfärdighet, utseende, personlig stolthet, kritiska tankar och att följa vår egen vilja. Vi ska skilja oss från all världslighet och ta på oss Guds bild i våra ansikten. Bröder och systrar, vi måste inse att den här uppmaningen innebär mer än att bara sluta göra dåliga saker. När vi tar upp kampen med fienden måste vi handla och inte sitta i tanklös slöhet. Att ta på oss Guds bild i våra ansikten betyder att tjäna varandra. Det finns synder man begår och underlåtenhetssynder, och vi måste höja oss över båda. När jag verkade som missionspresident i Afrika fick jag lära mig denna stora sanning. Jag var på väg till ett möte när jag såg en ung pojke som ensam satt vid vägkanten och grät hysteriskt. En röst inom mig sa, stanna och hjälp pojken. Lika snabbt som jag hörde den rösten började jag snabbt rationalisera. Du kan inte stanna, du blir försenad. Du är den presiderande ämbetsmannen och får inte komma för sent. När jag kom fram till möteshuset hörde jag samma röst säga igen, gå och hjälp den där pojken. Jag gav mina bilnycklar till en man som hette Fassi och bad honom hämta pojken. Omkring 20 minuter senare kände jag en lätt klapp på min axel. Den unge pojken stod utanför. Han var ungefär 10 år gammal. Vi fick reda på att hans far var död och hans mamma satt i fängelse. Pojken bodde i Akras slum hos en portvakt som gav honom mat och en plats att sova. Och för att förtjäna mat och husrum sålde han torkad fisk på gatorna. Men efter dagens försäljning hade han stuckit handen i fickan och hittat ett hål. Han hade tappat alla pengar. Afasi och jag visste genast att om han återvände utan pengar skulle han bli beskylld för att vara en lögnare, troligen slagen och sen utkastad på gatan. Det var i det förskräckliga ögonblicket som jag först såg honom. Vi lugnade honom, ersatte hans förlust och förde honom tillbaka hem till portvakten. När jag åkte hem den kvällen insåg jag 2 stora sanningar. För det första visste jag, som aldrig förr, att Gud är medveten om var och en av oss och överger oss aldrig. Och för det andra, att vi alltid måste lyssna till andens röst inom oss och direkt gå vart den för oss, oavsett om vi är rädda eller obekväma. En dag kom lärjungarna och frågade frälsaren vem som var störst i himmelriket. Han bad dem att omvända sig, bli ödmjuka och undergivna som små barn. Därefter sa han: Människosonen har kommit för att frälsa det som är förlorat. Med denna mening definierade han vårt uppdrag. Vi ska ge oss ut för att rädda de förlorade, de sista och de minsta. Det räcker inte med att undvika synden. Vi måste ta på oss hans kors och verka med iver och hjälpa andra till omvändelse. Med omtanke och kärlek omfamnar vi den förlorade, besvarar ropen från föräldralösa som är hysteriska, vädjanden från de som sitter i mörker och förtvivlan och nödrop från behövande familjemedlemmar. Satan har inget behov av att alla liknar Kain eller Judas, sa Elster Neale Maxwell. Det räcker med att få duktiga och kunniga människor att se sig som sofistikerat neutrala. Efter en stadskonferens nyligen kom en tonårig pojke fram till mig och frågade: Älskar Gud mig? Mår kännandet i våra liv alltid intyga att Gud inte försummar någon? Tillbaka till frågan, vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Satan vill att vi ska sälja vårt liv för en chokladkaka och den här världens mästerskap. Frälsaren kallar oss att kostnadsfritt byta ut våra synder och ta på oss hans bild och föra in detta hjärtat hos dem som finns runt omkring oss. Som belöning för det kan vi få allt det som Gud har, vilket vi har fått veta är större än alla jordens skatter tillsammans. Kan vi ens föreställa oss detta? När jag nyligen befann mig i Nicaragua märkte jag en skylt som satt på väggen hos en fattig familj. På den stod det: Mitt vittnesbörd är min dyrbaraste ägodel. Så är det för mig. Mitt vittnesbörd är min själs dyrbarhet och i mitt hjärtas integritet lämnar jag er mitt vittne om att den här kyrkan är Guds sanna kyrka, att vår frälsare står som dess huvud och leder den genom sin utvalde profet. I Jesu Kristi namn. Amen.
While recently touring the beautiful Brigham City, Utah temple, I was reminded.
När jag nyligen gick rundvandring i det vackra templet i Brigham City, påminde det mig om när jag var samordnare för öppet hus, återinvigning och kulturevenemang för det historiska templet i Laie på Hawaii. Några månader innan renoveringen var klar fick jag tillfälle att bese det tillsammans med Esther William Walker och hans medarbetare. Några personer från byggfirman var också med på rundvandringen. Syftet var att granska hur långt arbetet hade kommit och kvaliteten på arbetet. Omkring 85% av arbetet hade utförts. Under rundvandringen iakttog och lyssnade jag till Esther Walker och hans medarbetare när de inspekterade arbetet och samtalade med byggaren. Då och då såg jag hur en man förde handen längs väggen när vi gick från rum till rum. Han gjorde det några gånger och gnuggade sedan sina fingrar och gick fram till byggmästaren och sa: Den här väggen känns lite skrovlig. Det håller inte tempelkvalitet. Du får slipa och polera den här väggen. Byggaren noterade plikttroget varje kommentar. När vi kom till ett område i templet som få skulle se, stannade samma man upp sällskapet och bad oss kontrollera ett nyligen installerat och vackert fönster av blyinfattat glas. Det var omkring en halv meter brett och 2 meter högt och hade ett litet infällt geometriskt mönster av färgat glas. Han pekade på en 5 centimeter stor fyrkantig glasbit i det enkla mönstret och sa: "Den där fyrkanten är sned." Jag tittade på det och tyckte den såg rak ut. Men när jag tittade närmare med ett mätinstrument i handen såg jag felet och att den lilla fyrkanten faktiskt var lite sned. Ena sidan var 3 millimeter lägre än den andra. Byggmästaren fick instruktioner om att fönstret behövde bytas ut eftersom det inte höll tempelkvalitet. Jag erkänner att jag förvånades över att ett helt fönster skulle bytas ut när defekten var så liten, knappt märkbar. Det var väl inte troligt att någon skulle känna till det eller ens se fönstret eftersom det satt på en avskild plats i templet. När jag körde hem från templet den dagen begrundade jag det jag lärt mig av upplevelsen. Eller vad jag trodde jag hade lärt mig. Det var inte förrän flera veckor senare när jag besökte det färdiga templet som jag förstod vad förra rundvandringen hade handlat om. När jag gick in i det färdigrenoverade templet överväldigades jag av dess skönhet och kvalitet på arbetet. Med spänd förväntan inspekterade jag de skrovliga väggarna och det defekta fönstret. Hade byggaren slipat, polerat, hade fönstret bytts ut. När jag gick fram till de skrovliga väggarna blev jag förvånad när jag såg att en vacker tapet nu klädde väggarna. Min första tanke var, aha, det var så byggmästaren löste problemet. Han täckte över det. Men så var det inte. Det hade alltid varit meningen att väggarna skulle tapetseras. Jag undrade varför det spelade någon roll om väggarna var lite skrovliga när de ändå skulle täckas av tapeter. Sen gick jag ivrigt fram till platsen där det där defekta fönstret hade varit och blev förvånad när jag såg en vacker krukväxt täckte fönstret. Återigen täckte jag, aha, det var så byggmästaren löste problemet. Han gömde den. Men när jag gick närmare föste jag växtens blad åt sidan och log när jag såg att fönstret faktiskt hade bytts ut. Kvadraten som tidigare var ett sne var nu rak och fin i mönstret. Jag fick veta att det alltid hade varit meningen att ställa en krukväxt framför det fönstret. Varför behövde väggar som var lite skrovliga och ett fönster som var lite snett så mycket merarbete och till och med utbyte när få människor någonsin skulle märka det? Varför behövde byggaren hålla så hög kvalitet på arbetet? När jag i djup begrunden lämnade templet såg jag svaret. När jag tittade upp på den renoverade exteriören och läste orden helgat åt Herren, Herrens hus. Templen i den här kyrkan följer detta tillkännagivande. Dessa heliga byggnader har byggts för att vi ska använda dem och inom dess väggar uträtta heliga och frälsande förrättningar. Men vi får inte glömma bort vems hus det egentligen är. Genom att kräva hög kvalitet på byggarbetet ända ner till minsta detalj visade vi inte bara vår kärlek och respekt för Herren Jesus Kristus. Vi visar också för alla andra att vi hedrar och dyrkar honom som huset tillhör. När profeten Joseph Smith tog emot uppenbarelsen om att bygga ett tempel i Nauvoo sa Herren följande: kom med allt ert guld och ett silver, era ädelstenar, med alla era antikviteter och med alla som har kunskap om antikviteter och ta med jordens alla värdefulla träd och bygg ett hus åt mitt namn varin den allra högste kan bo. Det följer mönstret som etablerades av kung Salomo i gamla testamentet när han byggde ett tempel åt Herren med bara det bästa i material och hantverk. Idag fortsätter vi med det mönstret anpassat efter omständigheterna när vi bygger kyrkans tempel. Jag lärde mig att även om mänskliga ögon eller händer aldrig ser eller känner en defekt så känner Herren till nivån på vårt arbete och om vi har gjort vårt bästa. Detsamma gäller våra egna ansträngningar att leva ett liv som är värdigt templet. Herren sa, om mitt folk uppför ett hus åt mig i Herrens namn och inte tillåter något orent att komma dit så att det förorenas, skall min härlighet vila däröver, ja, och min närvaro ska vara där, ty jag ska komma dit in, och alla de renhjärtade som kommer dit in ska se Gud. Men om det förorenas ska jag inte komma dit in, och min härlighet ska inte vara där, ty jag kommer inte in i oheliga tempel. Liksom byggmästaren bör vi, när vi märker något i vårt eget liv som inte stämmer med Herrens lära, när vårt arbete inte når upp till vårt bästa, snabbt rätta till alla fel och inse att vi inte kan dölja våra synder för Herren. Vi behöver komma ihåg att när vi försöker skyla över våra synder, då drar sig himlarna tillbaka. Herrens ande sörjer. Jag har också lärt mig att den höga kvalitet som kyrkan kräver på sina tempel är ett exempel på och till och med en symbol för hur vi bör leva vårt eget liv. Vi kan personligen tillämpa den undervisning som aposteln Paulus gav den tidiga kyrkan. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom, ty Guds tempel är heligt och det templet är ni. Vi är själva gjorda av de allra bästa material och vi är det förunderliga resultatet av gudomligt hantverk. Men när vi passerar ansvarighetsåldern, stiger ut på syndens och frestelsens slagfält, kan vårt eget tempel behöva renoveras, repareras. Kanske har vi väggar inombords som är skrovliga och som behöver slipas, eller fönster i vår själ som behöver bytas ut så att vi kan stå på heliga platser. Som tur är behöver vårt tempels kvalitet inte vara fullkomlig, trots att vi strävar efter det, men den kräver att vi lyder buden och gör vårt bästa för att leva som Jesu Kristi lärjungar. Det är min bön att vi alla försöker leva ett liv som är värdigt templets välsignelser genom att göra vårt bästa, genom att göra nödvändiga förbättringar, eliminera brister, ofullkomligheter så att Guds ande alltid kan bo i oss. I Jesu Kristi namn. Amen.
För 10 år sedan, när min hustru Kathy och jag bodde i São Paulo i Brasilien, presiderade David Marriott över Brasilien-missionen São Paulo Interlagos. Han och hans hustru Neil och deras söner Will, Wesley och Trace bodde nära oss. De lämnade hem, företag och många familjemedlemmar för att följa missionskallelser från profeten. President Marriott ringde mig en eftermiddag. Deras dyrbara, rättfärdiga 21-åriga dotter Georgia, som gick sista året på Indiana University med inriktning på fiol, hade blivit påkörd av en lastbil när hon cyklade hem från ett möte i kyrkan. Först mådde hon efter omständigheterna bra, men några timmar senare förvärrades hennes tillstånd dramatiskt. Familj och vänner började fasta och be om ett mirakel skulle ske. Hennes mor flög hem samma natt från Brasilien. När hon anlände till Indiana i USA nästa dag möttes hon av sina äldre barn som grät när de berättade att de hade suttit hos Georgia när hon gick bort. Jag iakttog familjen Marriott när detta hände och under månaderna och åren som följde. De grät, de bad, de berättade om Georgia. De kände intensiv smärta och sorg. Men deras tro vacklade inte. I morse hörde vi en liknande berättelse som visar att trons gåva är en ovärderlig andlig gåva. Detta är evigt liv, bad Jesus, att det känner dig, den enda sanne guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Vår tro centreras i Gud, Fadern och i hans son Jesus Kristus, vår frälsare och återlösare.
Den stärks av vår kunskap om att fullheten av evangeliet har återställts till jorden, att Mormons bok är Guds ord och att profeter och apostlar idag bär prästernämets nycklar. Vi värderar vår tro, arbetar på att stärka den, ber om ökad tro och gör allt vi kan för att skydda och försvara vår tro. Aposteln Petrus talade om något han kallade prövningar av olika slag. Han hade upplevt dem. Kom ihåg Jesus sade: Simon, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Senare uppmuntrade Petrus andra. Var inte förvånade, sa han, över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Det är meningen att denna eldsprövning ska göra dig starkare. Men den kan också dämpa eller till och med förgöra din tillit till Guds son och försvaga ditt beslut att hålla dina löften till honom. Dessa prövningar är ofta kamouflerade, så att de är svåra att känna igen. De slår rot i vår svaghet, vår sårbarhet, vår känslighet eller i det som betyder mest. Ett verkligt men hanterbart prov för en person kan vara en eldsprövning för en annan. Hur kan du hålla dig ståndaktig och orubblig under en prövning av tron? Du fördjupar dig i det som byggde kärnan i din tro. Du utövar tro på Kristus, du ber, du begrundar skrifterna, du omvänder dig, du håller buden och du tjänar andra. När din prov prövas, vad du än gör, skapa inte ett avstånd mellan dig och kyrkan. Om du tar avstånd från Guds rike när din prov prövas, är det som att du lämnar säkerheten i skyddsrummet just när tornadon drar förbi. Aposteln Paulus sade: alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med det heliga och tillhör Guds familj. Det är inom kyrkans heliga rum som vi skyddar vår tro. Vi träffar andra som tror. Vi ber tillsammans och får svar på våra böner. Vi dyrkar Gud genom musik, delar med oss av våra vittnesbörd om frälsaren, tjänar andra och känner Herrens ande. Vi känner Herrens ande tillsammans med andra och vi tar del av sakramentet, tar emot prästerämmets välsignelser och besöker templet. Herren förkunnade: gudaktighetens kraft är uppenbar i dessa förordningar. När er tro prövas, stanna i säkert och tryggt förvar bland Guds familj. Det finns alltid plats för dig här. Ingen prövning är så stor att vi inte kan lösa den tillsammans. President Thomas S. Monson har sagt: samhällets moraliska kompass har ändrats i rask takt. Handlingar som en gång ansågs olämpliga och omoraliska ses nu av många som acceptabla. Det finns många ensamstående vuxna i kyrkan som vida passerat sina tidiga vuxenår. De har kanske funnit att livet är annorlunda förväntat, men de håller kyskhetslagen. Och det kan pröva deras tro. Jag känner djup respekt och beundran för dessa Kristi lärjungar. Gud har befallt att den heliga fortplantningsförmågan endast ska användas mellan man och kvinna, lagligt vigda som man och hustru. I Nya Testamentet höjde frälsaren ribban för moralnormen för sina efterföljare när han förkunnade: var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i hjärtat. Han lärde oss att inte döma andra, men han var inte rädd för att tala klarspråk. Gå, sa han, och synda inte mer. Vi har en familjevän. Du kanske känner någon som henne. Eller du kanske är som henne. Alltid trofast, verkar troget i kyrkan, beundras i sitt yrke, älskad av sin familj. Men trots att hon önskade sig äktenskap och familj är hon ensamstående. Jag beslöt mig, sa hon, för att lita på Jesus Kristus. Jag tror på löftet att ingen välsignelse kommer att underhållas mig om jag är trogen mina förbund, och däribland kyskhetslagen. En annan vän var en enastående missionär och utbildade sig under många år. Han ville bilda en familj. Hans prövning är att han attraheras av personer av samma kön. Han skrev till mig nyligen: min patriarkaliska välsignelse lovar mig att jag kommer ha en egen familj en dag. Jag vet inte om det kommer ske under jordelivet, men jag vill inte göra något som kan äventyra välsignelserna som Gud har lovat mig. Det är svårt att leva efter kyskhetslagen. Men kom vi inte till jorden för att möta utmaningar och för att visa Gud att vi älskar och respekterar honom genom att hålla hans bud? Jag välsignas med god hälsa, evangeliet, en kärleksfull familj och lojala vänner. Och jag är tacksam för mina många välsignelser. Världen protesterar: hur kan ni kräva så mycket? Herren svarar: så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar. Dessa är två av Kristi lärjungar, och tiotusentals som de har erfarit frälsarens löfte: frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sån frid som världen ger. Jag vill nämna en prövning till. Det har alltid funnits några som vill dra ner kyrkan och förstöra tron. Och idag använder de internet. En del av informationen om kyrkan, oavsett hur övertygande den är helt enkelt inte sann. 1985 minns jag att en kollega kom till mitt kontor i Florida. Han hade en artikel från Time med sig som hette "Mormonernas rötter ifrågasätts". Den handlade om en nyligen påträffat brev som han hävdade att Martin Harris hade skrivit och som stred mot Joseph Smiths berättelse om hur han hittade Mormons boks plåtar. Min kollega frågade om den nya informationen skulle sänka mormonkyrkan. Artikeln citerade en man som sa att han tänkte lämna kyrkan på grund av dokumentet. Senare fick vi höra att andra lämnat kyrkan. Jag är säker på att deras tro hade prövats. Några månader senare upptäckte experter, och förfalskaren erkände, att brevet var ett falsarium. Jag kommer ihåg att jag verkligen hoppades att de som lämnat kyrkan på grund av bedrägeriet skulle hitta tillbaka. En del ifrågasätter sin tro när de hittar ett uttalande av en ledare i kyrkan för flera årtionden sedan som tycks vara oförenligt med vår lära. Det finns en viktig princip som styr kyrkans lära. Läran undervisas av alla 15 medlemmar i första presidentskapet och det 12:s kvorum. Den döljs inte i ett otydligt stycke i ett tal. Sanna principer undervisas ofta och av många. Vår lära är inte svår att hitta. Kyrkans ledare är hederliga män, men ofullkomliga. Kom ihåg Moronis ord: du mig icke för min ofullkomlighets skull och inte heller min far, utan tacka hellre Gud för att han har uppenbarat våra ofullkomligheter för er, så att ni kan lära er att vara visare än vi har varit. Joseph Smith sa: jag har aldrig sagt att jag var fullkomlig, men det finns inget oriktigt i uppenbarelserna. Det mirakulösa i hur Guds hand har verkat i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heligas historia och bestämmelse förstås i sin helhet genom den andliga forskningens lins. President Ezra Taft Benson sa: var och en ställs till sist mot trons vägg, och där måste hon ta ställning. Och bli inte förvånad när det händer dig. Prövningar är naturligtvis prövande. De kan innebära ångest, förvirring, sömnlösa nätter och kuddar som väts av tårar. Men våra prövningar behöver inte ta död på oss andligen. De behöver inte föra oss bort från våra förbund eller Guds familj. Kom ihåg att det är på klippan, vår återlösare, som är Kristus, Guds son, som ni måste bygga er grundval, så att när djävulen sänder sina mäktiga vindar, när allt hans hagel och hans mäktiga storm piskar er, ska detta inte ha någon makt att dra ner er. Tack vare den klippa som ni är byggda på. Och om människorna bygger på den grundval kan de inte falla. Liksom den intensiva eld som förvandlar järn till stål får vi, när vi står trofasta under vår tros eldsprov, andlig styrka. Elder D. Todd Christofferson berättade om det han lärt sig av en personlig prövning. Fastän jag led då, är jag idag, när jag ser tillbaka, tacksam över att mitt problem inte löstes snabbt och enkelt. Jag lärde känna min frälsare och min himmelske fader på ett sätt och i en omfattning som kanske inte skulle ha blivit fallet annars. Jag lärde mig att lita på Herren av hela mitt hjärta. Petrus beskrev dessa erfarenheter var långt värdefullare än guld, och Moroni lade till att en förvissning kommer efter att er tro har prövats. Jag började med berättelsen om familjen Marriott. Förra veckan gick Kathy och jag till Georgias grav med dem. 10 år hade gått. Släktingar och vänner uttryckte sin kärlek till Georgia och berättade minnen. Det fanns vita heliumballonger för att hylla hennes liv. Under tårar berättade Georgias mor ömt om sin ökade tro och insikt, och Georgias far berättade tyst för mig om den utlovade förvissning han fått. Tro leder till att den tron prövas, vilket leder till ökad tro. Herrens trösterika försäkran till profeten Josef är samma löfte som han ger dig i din trosprövning. Håll dig kvar, frukta inte, ty Gud ska vara med dig i evigheters evighet. Jag bär mitt heliga vittnesbörd om detta i Jesu Kristi namn. Amen.
We express our deepest gratitude to all who have spoken.
Vi tackar uppriktigt alla som talat eller deltagit på något annat sätt. Vi tackar ungdomskören för den vackra musik de gett oss den här eftermiddagen. Vi påminner bröderna om det allmänna pressrumsmöte som börjar klockan 18.00 i konferenscentret ikväll, Salt Lake-tid. Tabernakelkörens utsändning i morgonbitti över hela USA äger rum mellan 9.30 och 10.00 Salt Lake-tid. Söndagsmorgonens session följer direkt efter utsändningen. Vi har nu glädjen att få lyssna till äldste Dallin H. Oaks i de 12 apostlarnas kvorum som blir avslutande talare på det här mötet. Efter hans tal sjunger tabernakelkören denna dag av fröjd och glädje. Tacksägelse får vi sen av äldste José L. Alonso i det 70s kvorum.
We can all remember our feelings when a little child.
Vi kan alla minnas vad vi kände när ett litet barn skrek till och sträckte upp armarna mot oss efter hjälp. Vår kärleksfull himmelske fader ger oss såna känslor för att förmå oss att hjälpa hans barn. Kom ihåg vad ni då kände när jag nu talar om vårt ansvar att skydda barnen och agera för deras välbefinnande. Mitt perspektiv när jag talar är Jesu Kristi evangelium och därmed hans frälsningsplan. Det är min kallelse. Lokala ledare i kyrkan har ansvar för ett enda område, som en församling eller stav. Men en apostel har ansvaret att vittna för hela världen. Alla barn i varje nation, av varje ras och trosuppfattning är Guds barn. Även om jag inte talar utifrån politisk eller samhällspolitisk synvinkel kan jag lika lite som andra kyrkoledare tala för barns välfärd utan att också gå in på de val som görs av medborgare, offentliga tjänstemän och personer i privata organisationer. Vi omfattas alla av frälsarnas befallning att älska och ta hand om varandra, i synnerhet de svaga och försvarslösa. Barn är i högsta grad sårbara. De har föga eller ingen förmåga att skydda eller ta hand om sig själva och ringa inflytande på så mycket av det som är absolut nödvändigt för deras välbefinnande. Barn behöver andra som för deras talan, och de behöver beslutsfattare som sätter deras välbefinnande före vuxnas själviska intressen. Vi chockas över de miljontals barn runt om i världen som blir offer för vuxnas onda brott och själviskhet. I några krigshärjade länder rövas barn bort för att tjänstgöra som soldater i stridande arméer. En rapport från Förenta Nationerna uppskattar att nästan 2 miljoner barn blir offer varje år för prostitution och pornografi. Sett i frälsningsplanens perspektiv är ett av de svåraste övergreppen mot barn att förvägra dem att födas. Det här är en global utveckling. Födelsetalen i Förenta Staterna är det lägsta på 25 år. Och födelsetalen i de flesta europeiska och asiatiska länder har legat under regenerationsnivån i många år. Det här är inte bara en religiös fråga. När de uppväxande släkterna krymper, urholkas kulturer och till och med nationer och försvinner till sist. En orsak till att födelsetalen sjunker är bruket att göra abort. Det görs uppskattningsvis mer än 40 miljoner aborter i världen årligen. Många lagar tillåter eller till och med främjar abort. Men för oss är det något mycket ont. Andra övergrepp mot barn som förekommer under havandeskap är fosterskador till följd av mödrars otillräckliga näringsintag eller droganvändning. Det är en tragisk ironi att så många barn elimineras eller skadas före födseln, samtidigt som så många ofruktsamma par längtar och letar efter spädbarn att adoptera. Övergrepp mot barn eller vanvård som sker efter födseln är synligare för allmänheten. Nästan 8 miljoner barn i världen dör före 5 års ålder. Huvudsakligen av sjukdomar som är möjliga att behandla eller förebygga. Och Världshälsoorganisationen rapporterar att 1 av 4 barn är hemma i växten och utvecklingen på grund av otillräcklig näring. Vi ledare i kyrkan som reser runt i världen ser mycket av detta. Primärföreningens generalpresidentskap berättar att barn lever under förhållanden som vi inte ens kan föreställa oss. En mor på Filippinerna sa: "Ibland har vi inte pengar till mat. Men det är okej, för det ger mig tillfälle att undervisa mina barn om tro. Vi samlas och ber om hjälp. Och barnen ser hur Herren välsignar oss." I Sydafrika träffade en primärämbetsman en liten flicka som var ensam och ledsen. Med svag röst svarade hon på kärleksfulla frågor och sa att hon varken hade mamma eller pappa eller mormor, bara en morfar som tog hand om henne. Sådana tragedier är vanliga på en kontinent där många vårdnadshavare har dött i AIDS. Till och med i rika nationer skadas små barn och ungdomar av vanvård. Barn som växer upp i fattigdom får dålig hälsovård och har otillräckliga möjligheter till utbildning. De utsätts även för farliga miljöer, både i sin fysiska och kulturella omgivning, också genom föräldrars försummelse. Esther Jeffrey Holland berättade nyligen vad en polis som var medlem i kyrkan hade upplevt. Under en utredning fann han 5 barn som låg tätt tryckta in till varandra och försökte sova utan sängkläder på ett smutsigt golv i en bostad där deras mamma och andra drack och festade. Det fanns ingen mat i lägenheten att stilla deras hunger. Efter att ha stoppat om barnen i en provisorisk säng knäböjde polisen och bad att de skulle beskyddas. När han gick mot dörren sprang ett av barnen som var i 6-årsåldern efter honom och högg tag i hans hand och vädjade: snälla, kan du adoptera mig? Vi minns vad frälsaren sa när han ställde ett litet barn framför sina efterföljare och förkunnade: och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup. När vi talar om de faror som barn bör skyddas från bör vi också inbegripa psykiska övergrepp. Föräldrar eller andra vårdnadshavare eller lärare eller kamrater som förödmjukar eller mobbar barn eller ungdomar kan tillfoga skada som är varaktigare än kroppslig skada. Att få barn eller ungdomar att känna sig värdelösa, oälskade eller oönskade kan tillfoga allvarlig och ihållande skada på deras känslomässiga välbefinnande och utveckling. Unga människor som har att kämpa med särskilda omständigheter, till exempel dragning till personer av samma kön, är särskilt sårbara och behöver kärleksfull förståelse, inte mobbning eller utfrysning. Med Herrens hjälp kan vi omvända och ändra oss och vara kärleksfullare och hjälpsammare mot barn, våra egna och andra som kring oss. Det finns få exempel på kroppsligt eller känslomässigt hot mot barn som är av lika stor betydelse som i samband med deras relationer till föräldrar eller vårdnadshavare. President Thomas S. Monson talar om det han kallade illdåd. Övergrepp där en förälder brutit ner eller vanställt ett barn, kroppsligt eller känslomässigt. Jag sörjde när jag tvangs bevittna chockerande exempel på sådana fall under min ämbetstid i Utahs högsta domstol. Av allra största vikt för barns välbefinnande är huruvida deras föräldrar var gifta, äktenskapets kvalitet och varaktighet och mer allmänt äktenskapstraditioner där de bor och förväntan att gifta sig och ta hand om barn. Två familjeforskare säger: historien igenom har äktenskapet främst varit en institution för att skaffa sig och fostra barn. Det har varit det kulturella band som söker binda fadern till hans barn genom att binda honom till hans barns mor. Men på senare tid har barn mer och mer upphört att stå i centrum. En juridikprofessor vid Harvard beskriver nuvarande lagar och attityder gentemot äktenskap och skilsmässa. Citat: den nuvarande amerikanska synen på äktenskapet, som den framställs i lagen och i mycket av populärlitteraturen, är ungefär den här. Äktenskapet är en relation som främst är till för de enskilda makarnas förverkligande. Om det inte längre fyller den här funktionen, så är ingen av dem skuld till det och endera parten kan upplösa det efter behag. Barn förekommer knappast i det här synsättet. På sin höjd är de skugglika figurer i bakgrunden. Slutcitat. Våra ledare i kyrkan har hävdat att synen på äktenskapet som ett kontrakt som kan ingås efter behag och brytas vid första svårighet är något ont som förtjänar starkt fördömande. Särskilt när barn blir lidande. Och barn påverkas av skilsmässor. Över hälften av skilsmässorna under ett år berörde minderåriga barn. Många barn skulle ha haft välsignelsen att fostras av båda sina föräldrar om bara deras föräldrar hade följt dessa inspirerande ord i tillkännagivandet om familjen. Man och hustru har ett högtidligt ansvar att älska och vårda sig om varandra och sina barn. Föräldrar har ett heligt ansvar att uppfostra sina barn i kärlek och rättfärdighet, att sörja för deras fysiska och andliga behov och att lära dem älska och tjäna varandra. Det bästa sättet att undervisa barn är genom föräldrarnas exempel. Det är ofrånkomligt att föräldrar som skiljs ger negativ undervisning. Det finns ju fall när en skilsmässa är nödvändig för barnens bästa, men sånt hör till undantagen. I de flesta äktenskapliga tvister borde de stridande föräldrarna ta mycket större hänsyn till barnens intressen. Med Herrens hjälp kan de göra det. Barn behöver den känslomässiga och personliga styrka som fås genom att fostras av två föräldrar som är eniga i sitt äktenskap och sina mål. Jag uppfostrades av en mor som blev änka och vet av personlig erfarenhet att det här inte alltid kan uppnås. Men det är det ideal som bör eftersträvas när helst möjligt. Barn är de första offren för nuvarande lagar som tillåter skilsmässa där skuldfrågan lämnas därhän. Från barnens synpunkt är det alldeles för lätt att skilja sig. Efter att ha sammanfattat årtionden av samhällsvetenskaplig forskning drog en noggrann forskare slutsatsen att den familjestruktur som i genomsnitt ger bäst resultat för barn är två biologiska föräldrar som förblir gifta. En skribent på New York Times konstaterade: det påfallande faktum att till och med när det traditionella äktenskapet är på nedgång i Förenta staterna hopas bevisen för institutionens betydelse för barns välbefinnande. Denna verklighet bör ge viktig ledning åt föräldrar och framtida föräldrar i beslut som rör äktenskap och skilsmässa. Det är också nödvändigt att politiker, makthavare och tjänstemän ägnar större uppmärksamhet åt vad som är bäst för barn, i motsats till väljares själviska intressen och deras själviska intressen som högljutt förespråkar vuxnas intressen. Barn är också offer för äktenskap som inte äger rum. Få mått på det uppväxande släktets välfärd är mer oroande än rapporten nyligen att 41% av alla barn som föds i Förenta staterna föds av ogifta kvinnor. Ogifta mödrar har kolossala utmaningar och det finns tydliga bevis för att deras barn är i en påfallande sämre position jämfört med barn till gifta föräldrar. De flesta av alla barn som föddes av ensamstående mödrar, 58%, föddes åt sambor. Vad vi än säger om varför de avstår från äktenskap, så visar studier att även deras barn är i en påfallande sämre position. Äktenskapets relativa stabilitet är av betydelse för barn. Vi bör utgå från att det är till samma nackdel för barn att växa upp på samkönade par. Den samhällsvetenskapliga facklitteraturen är kontroversiell och politiskt laddad i frågan om långsiktiga följden av detta för barn, huvudsakligen därför att, som en skribent på New York Times iakttog, citat, ett samkönat äktenskap är ett socialt experiment. Och i likhet med de flesta experiment kommer det ta tid att begripa dess konsekvenser. Slutcitat. Jag har talat på barnens vägnar. För barn överallt. Somliga kanske förkastar några av dessa exempel, men ingen bör motstå vädjan att förenas för att öka omsorgen om våra barns välfärd och framtid, det uppväxande släktet. Vi talar om Guds barn, och med hans mäktiga hjälp kan vi göra mer för att hjälpa dem. Jag riktar min vädjan inte bara till sista dagars heliga, utan till alla människor som har en religiös tro och andra som har ett värdesystem som får dem att låta sina egna behov stå tillbaka för andras, särskilt när det handlar om barns välfärd. Religiösa personer är också medvetna om frälsarens undervisning i Nya testamentet, att rena små barn är våra förebilder i fråga om ödmjukhet och läraktighet. Amen, säger jag er, om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den största i himmelriket. I Mormons bok läser vi att den uppståndne Herren undervisade nefiterna om att de måste omvända sig och bli döpta och bli som ett litet barn. Annars kunde de inte ärva Guds rike. Min bön är att vi ska ödmjuka oss som små barn och handla för att skydda våra små barn. För de är framtiden för oss, för vår kyrka och för våra nationer. I Jesu Kristi namn. Amen.
Beloved Heavenly Father, at the conclusion,
du älskade himmelske fader, i slutet av den här sessionen vill vi uttrycka vår tacksamhet. Vi har inspirerats av budskap som påverkat våra hjärtan. Vi har hört ditt ord. Nu vet vi din vilja. Vi vill följa dig och din son Jesus Kristus. Vi älskar dig och vi vill handla av egen kraft. För vi vet Att vi kan hjälpa andra. Och vi vill följa vår profet Thomas Monson. Handla för att hjälpa andra. Och vi ber dig om en särskild välsignelse över våra barn. Eller världens barn. Vi vill hjälpa dem och förstå vår roll i att hjälpa dem bli lyckliga i världen. Vi vill be dig om en särskild välsignelse över dem som förlorat, som har syndat och som står inför prövningar i livet. Hjälp oss förstå vår roll i att rädda de som förlorat hopp och tro. Vi tackar dig, himmelske Fader, för de välsignelser vi fått från dig. Vi älskar dig och vi vill handla och befrämja lycka i världen. Och vi uttrycker detta i din sons namn, Jesu Kristi namn. Amen.
Detta var en utsändning av den 182:a halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna har valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken stod en kör av unga män och unga kvinnor från stavar i Benyon och Taylorsville i Utah. Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.